Inför den här predikan så fick jag till mig två ord som jag skulle tala om. Och det ena var, jag vill leva för dig. Och det andra var, ge det lilla du har till Gud. Och då tänkte jag, vilket bibelord ska jag läsa till det här? Och då kom jag att tänka på änkans gåva. Jag ska läsa från Markus 12:41-44. Jesus var ju ofta i templet och undervisade med sina lärjungar. Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och lade ner två kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa, sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. Det gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Ja, de rika lade stora gåvor i tempelkistan, men hon lade bara ner två kopparmynt. Och det var de mynt som var minst värda. I vers 42 så står det så här i Åkessons översättning som ligger nära den grekiska grundtexten. Och en fattig änka kom och kastade in två lepter, vilket är en kvadrant. Och i noten står det så att en lepton motsvarade ett halvt öre. Och en kvadrant var ett öre, så hon gav den det myntet som var minst värt. Och vid den här tiden var det ju stora klyftor i samhället mellan fattiga och rika. Och värst var det för änkorna. De kunde inte arbeta och tjäna pengar för sitt uppehälle. Så de fick hoppas på andra människors godhet, att de skulle dela med sig. Släktingar och grannar kanske. Och den här änkan var ju kanske tyngd av bekymmer. Men hon ville ändå ge det lilla hon hade till Gud. Och Jesus säger att hon gav mer än de rika, trots att de gav större summor än vad hon gjorde. Och man kunde ju göra mycket mer med deras gåvor än med hennes små mynt. Men för Jesus så var hennes gåva ändå mera värd. Och hur kunde det vara så? Jo, för hon gav allt hon hade att leva på. Hon behöll ingenting för sig själv. De rika gav bara lite av sitt överflöd. De kunde fortfarande leva i lyx. Det innebar ingen uppoffring för dem att ge det här, att ge sina gåvor. Även fast det var mycket pengar så hade de också mycket pengar kvar. Och så de behöll mycket för sig själva. Och Jesus ser till hjärtat. Det kostade änkan väldigt mycket att ge det här offret. Men hon gav det av kärlek till Gud. Och kärlek kostar alltid något. Om jag ger bort något som jag inte bryr mig så mycket om, det är inte samma sak som att jag ger bort något värdefullt. Vi blir mer berörda om vi får en gåva som vi vet är väldigt dyrbar för den som ger bort den. Att det här betyder mycket för mig, men jag vill att just du ska ha den. Vi blir också mer tacksamma om någon gör en självuppoffring. Tänk att du tog dig tid att hjälpa mig fast du kanske inte hann med det som du skulle göra. Och likadant var det för Jesus. Änkans gåva betydde mer för honom, för han visste vad det hade kostat henne. Och så kan det vara när vi ska ge våra liv till Jesus. Jesus gav sitt liv för oss. Och vi ger våra liv till honom för att vi älskar honom. Eller så ger vi bara en liten del av våra liv och behåller mycket som han inte får inflytande över. Jesus säger att det kostar att vara hans lärjunge. I Lukas 14:33 så säger han, så är det alltså. Ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Så det finns ett pris och det är allt vi äger. Så vi har två val, att ge hela vårt liv till Jesus eller att hålla tillbaka och bara ge en liten del. Och vad händer då? Då går vi miste om någonting. För himmelriket är som en skatt, står det. som är värd allt. Och om vi inte är beredda att ge allt så kanske vi inte får tag i den där skatten. Matteus 13:44. Då säger Jesus, himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Vi ger upp allt och finner det viktigaste i livet. Och blir fyllda av glädje över att vi har funnit det. Det är inte så att vi ger upp allt och sen går och grämer oss resten av livet. För att vi gav upp det här för Jesus. Utan vi får en ny glädje så att vi känner att vi vill leva för honom. Men det kan ju vara så att ju mer vi har i den här världen. Desto svårare kan det vara att ge allting till Gud. Det hade kanske varit svårare för de rika att ge all sin rikedom i offerkistan än vad det var för änkan som inte hade så mycket. Och det kan vi tänka på när vi drömmer om att kanske vinna storvinsten på lotto eller få framgång i karriären. Att det skulle kanske bli svårare att vara beredd att ge allt till Gud. Den rike mannen är ju ett exempel som frågade Jesus vad han skulle göra för att få evigt liv. Markus 10:17-22. När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv?" Jesus svarade: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor." "Mästare, sa mannen, allt detta har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom med kärlek och sa: "Ett fattas dig, gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Ett bud som Jesus inte tar upp här, det är det första budet. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Jesus såg att det fattades någonting i mannens liv, att han var inte villig att ge hela sitt hjärta till Gud. Det fanns andra gudar i hans liv. Kanske var det pengar. Men det var inte hans pengar Jesus ville ha egentligen, utan hans hjärta. Och så här kan det vara för oss också. När det gäller andra gudar som vi har i vårt liv, som vi värderar högre än Jesus. Det kan handla om vår status bland en massa framgångsrika människor. Vad skulle de säga om de visste att jag tror på Jesus? Det kan handla om vårt rykte, nöjen, olika saker vi vill ha och önskar oss. Det är inte alltid helt lätt att ge Jesus allt. Vi kanske säger att han är vår Herre, men han får inte hela vårt liv. Ofta vill vi ha någon som frälsare, att han ska rädda oss och må bra. Men vi vill inte alltid ha honom som Herre och underordna oss honom. Jesus säger i Lukas 6:46: "Varför säger ni Herre, Herre när ni kallar på mig om ni ändå inte gör som jag säger?" När vi läser om änkans gåva så ser vi att det inte är hur stor summan pengar är som Gud får av oss som är viktig, utan hur stor del han får av vårt hjärta. Vilket hjärtelag vi har. Så vi får ge det lilla vi har till Jesus precis som änkan, och Gud kräver inte mer. För Gud är det värdefullt just för att vi ger det av kärlek. En annan skillnad mellan änkan och de rika, det var att hon hade inga baktankar när hon gav sin gåva. Hon visste inte att det var Guds son som satt där och tittade på henne. Hon tänkte inte att oj, nu sitter Guds son här, det är bäst att jag lägger ner allt jag har. De rika däremot, de kan mycket väl ha lagt ner pengar i tempelkistan för att folk skulle se det och även höra det. För offerkistan var nämligen utformad som en tratt. Så när man la ner mynt, speciellt om man la ner mycket mynt, då skramlade jättemycket. Så folk hörde att det var den som gav mycket pengar. Men kvinnans två små mynt, de hördes knappt alls. Och ingen tänkte kanske på att hon la ner dem ens en gång. Ingen utom Jesus. Jesus befann sig i templet när den här händelsen utspelar sig. Precis innan kvinnan la ner sina koppar mynt i offerkistan så hade han undervisat i templet. Och bland annat varnade han då för att söka människors ära och ha ett hårt sinnelag mot de svaga. Markus 12, 38-40. Allt folket lyssnade gärna på honom och i sin undervisning sa han: se upp för de skriftlärda som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen på gästabuden. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. Så mycket hårdare blir den dom som de får. Där ser vi att Jesus månar om de fattiga änkorna. Men också att de skriftlärda, de ville bli något finare än vad de var. De ville sitta främst. De ville att folk skulle se upp till dem. Och så blev de hårdhjärtade. Men vi behöver inte bli bättre och finare. Vi får komma till Jesus precis som vi är och ge det som vi har till honom. Och det uppskattar han mer än att vi försöker vinna människors ära. Så återigen ser vi att det finns två sätt att leva på. Det ena är att ge sitt liv till Gud eller att behålla det för sig själv. Matteus 10:39 säger Jesus: den som finner sitt liv, han ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Och det är också då vi får frid när vi mister vårt liv för Jesus. Vi slipper jaga efter allt som ger status här i världen. Och kan bli givande människor fyllda av Guds kärlek. Paulus levde på det viset. Och i sitt avskedstal till de äldste då han skulle resa till Jerusalem, så visade han också på de här två vägarna att leva sitt liv. Apostlagärningarna 20:32-35. Då säger han så här: och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord. Det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som har helgats. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på ett sådant sätt ska ta er an det svaga med Herren Jesu egna ord i minne. Det är saligare att ge än att få. Det står så i Bibel 2000, men en gåva kan man ju bli ganska glad av när man får. Och i grundtexten står det så här: det är saligare att giva än att taga. Så att ge eller ta, och vi blir saligare av att ge, säger Jesus. Vad innebär det att vara salig? Enligt Svenska Akademins ordbok betyder det en som befinner sig i en sinnesstämning av fullkomlig lycka och tillfredsställelse. Då vi drivs av habegär så blir vi aldrig tillfredsställda. Vi kan känna oss lyckliga en kort stund, just när vi har fått det vi ville ha. Men snart vill vi ha mer, hur mycket vi än köper. Vi blir aldrig nöjda. Och Paulus kallar de här, när vi drivs av habegär, att vi är döda. Efesiebrevet 2:1-3. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i den på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Såna var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Vad är ett begär då? Ja, det är när man vill ha någonting så mycket att man är villig att svika andra för att få det. När vi lever på det sättet så missar vi att leva så som Gud har tänkt, så som vi är skapade för, att vara fylld av Guds kärlek och ge. Men Paulus fortsätter och säger att genom Kristus har vi blivit levande. Efesierbrevet 2, 4-6. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden är frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Det står rik på barmhärtighet, men i grundtexten står det rik i medlidande. Så Gud är barmhärtig och han ger oss nåd, men han har också medlidande med oss. Att vi sitter fast under de här andemakterna i våra synder. Och han vill befria oss och ge oss liv. Så han ger liv åt de döda. Och han vill ge oss ett nytt hjärta. Och om han får tillgång till hela vårt liv så kan han fylla oss med sin ande. Paulus säger i Galaterbrevet så här 2:19-20. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Så han lever genom oss och vi lever för hans skull. Paulus säger också så här i andra Korinterbrevet 5:15. Och han har dött för alla för att det som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Så syftet med att Jesus dog, det var att vi skulle kunna leva för hans skull istället för vår egen. Och det är inte omöjligt, även om det kan verka svårt. Så jag ska avsluta med att läsa fortsättningen på det här bibelordet som vi läste förut om den rike mannen som gick bedrövad bort. Markus 10:23-27. Jesus såg som och sa till sina lärjungar, hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sa igen, mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa till varandra, vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Och Gud har öppnat en väg för oss genom Jesus Kristus. Han kan förvandla oss. Han kan fylla oss med sin ande så att vi får liv. Och då vi ger upp allt vårt eget för hans skull, precis som änkan gjorde, så kan vi leva och bli givande människor. Vi ska avsluta med att lyssna på en sång av Don Moen som har en väldigt fin text. Och den handlar om att han har gett upp allting till Jesus. Och jag ska läsa den på svenska först, för den är på engelska. Så vi ska lyssna på den här sen. Den heter Lord, I offer my life to you. Gud, jag offrar mitt liv till dig. Och texten går så här. Allt som jag är, allt som jag har, det lägger jag ner inför dig, Herre. Allt jag ångrar, allt jag kan berömma mig av, både glädjen och smärtan, ger jag till dig. Och refrängen, Herre, jag ger upp mitt liv för dig. Allt jag har gått igenom, använd det till din ära. Herre, jag ger mina dagar till dig och allt mitt lov till dig. Som ett välbehagligt offer ger jag dig mitt liv. Allt som har varit och det som ännu inte kommit, önskningar och drömmar som ännu inte uppfyllts, alla mina förhoppningar och mina planer, mitt hjärta och mina händer är upplyfta till dig. Och vad kan vi ge dig som du inte redan har gett? Och vad har vi som inte redan är ditt? Allt som vi äger och våra liv som vi lever, allt vill vi ge till dig, Herre. Så låt det bli en bön i ditt hjärta att ge hela ditt liv till Jesus.
been through. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice.
Are these lives we're living, and that's what